Hjärtligt välkomna, hälsar vi då till Sportbladets Premier League-podd. Patrik Syket och jag sitter här i mitt gästrum ute i terrängen. Frida, du sitter i ditt vardagsrum kanske, gissar jag, i London.
Det stämmer.
Kalle, sitter du i sovrummet?
Jag sitter i vardagsrummet här.
Ja, så att, du får ändå vara i fred med en knatt i närheten.
Ja, just nu sitter han och äter här intill, så nu är han lugn. Men sen hoppas jag att han ska sova, och då hoppas jag att det blir knäpptyst här intill mig.
Mm. Vi har lite nyheter att prata om. Det har ju nämligen hänt framförallt en väldigt stor grej för Newcastle. Vi har pratat om det ganska många år nu. Den här försäljningen, Mike Ashley äntligen ska sälja då. Och den här köparen har det ju varit prat om ganska länge. Det handlar om... nu hör jag någon i bakgrunden som inte är lika nöjd längre.
Det kommer inte härifrån.
Han reagerade när jag sa Mike Ashley.
Jag pålägget på mackan stod slut här bredvid, det därför. Men jag ska åtgärda det.
Ja, det är bra. Nej, men det är ju helt enkelt Saudiarabiens prins Mohammed bin Salman, eller rättare sagt den saudiska investeringsfonden, som är en ganska stor summa pengar, en bra hög liksom, och där, som helt enkelt leds av Mohammed bin Salman, en av världens rikaste människor, otroligt omdiskuterad, kontroversiell, anklagades ju för mordet på den här brittiska journalisten i Turkiet förra året. Har också blivit anklagad för att ha hackat Jeff Bezos, alltså Amazon-grundarens telefon, och läckt hans otrohetsaffär, som då resulterade i världens dyraste skilsmässa. En otroligt märklig figur, den här saudiske prinsen, som då är head av den här investeringsfonden. Och hela det här övertagandet ska ju då ha letts av Amanda Stively, som vi också pratat om förut. Samma kvinna som har försökt köpa Newcastle med hjälp av, jag tror att det var Abu Dhabi-pengar förra gången. Hon var också den som mäklade försäljningen av Manchester City när det köpet gjordes, så att hon har bra kontakter i Mellanöstern, får man säga.
Ja, det har hon ju definitivt. Väldigt intressant karaktär. Hon beskrevs i en bok som är skriven av Brian Reed med orden: "She has the charm and cunning of an old colonial diplomat plus the brains of a double first nuclear physicist." Så jag menar, det indikerar ju att hon har både the brains and the looks and the manner, skulle man väl kunna säga. Det hade varit intressant att käka middag med henne.
Kan du inte försöka lösa en exklusiv med Amanda Stively?
Ja, det är säkert jätteenkelt att göra det. ja, men det hade varit intressant att träffa. Ja, för uppenbarligen så har hon ju till och med kunnat övertala Mike Ashley. Alltså han var ju inte helt sugen där 2017 på att sälja. Han kallade väl till och med det water under the bridge. Alltså när... eller hon sa det i alla fall.
Efter han ska ha betett sig rätt illa mot henne där vid något tillfälle. Som man förstod det. Hon ska ha stormat ut från en restaurang, va?
Ja, det var lite stökigt i alla fall. Så kan man summera det.
Mike Ashley kanske inte är helt lätt att ha att göra med alla gånger. Det är bara en gissning. Jag har aldrig träffat Karn, men finns vissa indikationer på att det kan vara så.
Jag har faktiskt kontraord där, att jag känner ju en som är barndomsvän med Alan Pardew, eftersom han har ju lite krokar till Sverige. Det har ju i och för sig inte med det. Jo, det har med det att göra. Han är lite precis, som är från Västerås dessutom. Men då han som känner Alan Pardew, han hade ju träffat Mike Ashley då när han har varit där och hälsat på. Och han säger att han är störtskön. Sen är det ju sådär att han kan säkert vara störtskön ibland. Han har ju knappast varit störtskön som ägare för Newcastle. Det kan vi vara överens om.
Nej, precis. Det. Man ska passa sig för att kalla Mike Ashley för stört skön. Då får man Fredrik Jönssons raseri någonstans ifrån.
Men är inte det ganska genomgående egentligen för de flesta människor som kommer ganska långt i sina karriärer? Att de utåt sett kan vara väldigt charmiga. För det är ju en del av att faktiskt ta sig dit också. Man måste ju vara, man kan inte bara vara otrevlig. Alltså det funkar säkert för vissa, men ofta så handlar det ju om kontakter och den typen av saker. Så det är väl inte helt överraskande att många som...
Att han har en social sida, ja, också. Precis. Nej, men det är nog inte så överraskande.
Tillbaka till Amanda Stivlin då. Det är ju fascinerande att det är samma person som de här personerna vänder sig till för att förmedla de här försäljningarna. Som en mäklare av miljardklubbar i England kan man kalla henne. Sen vet jag inte, jag tror att det här köpet också involverar fler ägare, även om det är saudiska.
Ja, bröderna, vad heter de? Bröderna Rupert.
Ruben.
Också. Precis. Development killa. Vad säger man ens? Man säger
fastighetsutvecklare.
Ja. Ja, nej, men hon är...
Ja, de ska äga 10% sägs det då. Och så ska den här investeringsfonden, saudiarabiska, ska kontrollera 80% då.
Ja, men hon är, jag kan verkligen rekommendera att läsa upp sig på Amanda Stivley. Jag tror att hon kommer gå till historien som en väldigt decisive figur när det kommer till fotboll och värld. Det har hon ju redan gjort såklart genom sitt engagemang i de här försäljningarna. Men ja, en person som går från att vara modell till att vid 22 års ålder låna 180 000 pund och bygga upp ett helt affärsimperium på egen hand. Det är till att helt enkelt mäkla den här typen av affärer. Det är ganska, det är en speciell figur helt enkelt.
Ja, och hon går in med sina egna pengar också, måste man ju påpeka. Vi får, alltså, nu låter det ju lite som att det är bara andras pengar hon använder. Det är ju hennes eget bolag går in med.
Hon har gått om det hon också.
Ja, men hon är inte lika rik som de andra.
Det är ganska få som är lika rika som den saudiarabiska staten.
Ja, alltså de sägs ju kontrollera då 320 miljarder pund. Alltså tillgångar som är värda det. Och det är ju ganska mycket kan man ju konstatera. Då ska man alltså säga att Citys ägare är näst rikast i Premier League. De kontrollerar inte ens en tiondel av det.
Nej.
Så där får man ju perspektiv på hur jävla snöskigt rika de är.
Och vilka konsekvenser det kommer få för Newcastle såklart. För att,
ja, det för kommer
att de kliver ju inte in här bara för att det är kul. De kliver ju in här för att göra precis det som Abu Dhabi och Dubai tidigare har gjort med PSG och Manchester City. De kommer ju dit för att göra en jätteklubb av det här. Antar jag.
Ja. Ja, så stor som man kan göra där uppe i norra London antar jag att målsättningen ändå är. Jag menar, det är ändå svårt att bara på kort, även om vi har jättemycket pengar så är det svårt att bara på kort tid ändra imagen. Jag tror att det kommer bli som, om de nu sjösätter det här så tror jag att det kommer bli som i Citys fall. Att man får börja värva en vänsterback av en viss kvalitet och så får man börja gradera upp den steg för steg. Man kan inte börja med att köpa den bästa i världen. Det är svårt att tro att de lyckas med. Utan det blir nog lite steg för steg och så får vi se hur långt de når.
Och ha sina Robinho-år där.
Ja, precis. Men det var det som var intressant med City där. Nu kommer jag inte, förut hade jag koll på exakt varenda vänsterback de har värvat, men det var så tydligt just med vänsterbackspositionen hur de verkligen uppgraderade den steg för steg. Det var ju typ 7 vänsterbackar innan de var nöjda med, ja, vem det nu blev till slut.
Kolarov.
Ja, på resan fram. Ja, precis, Kolarov. Innan det var det ju Klichy och det började väl med Michael Ball en gång i tiden liksom. Och,
Michael Richards.
Ja, han var inte vänsterback, men de hade några i alla fall som snurrade där på vägen fram. Och jag tror att det blir samma sak här i Newcastles fall.
Vad tror ni om Emil Krafts chans att slå sig in?
Ja, han kan bli jobbigt.
Ja, vad tror vi om Steve Bruce chanser?
Ja, men det
kan också bli jobbigt.
Det verkar ju som, det kom ju rapporter ganska snabbt att Amanda Stevely absolut inte har någon intention om att sparka Bruce. Alltså inte nu, det kommer ske liksom ganska långt i framtiden. Hon tycker liksom att det var ett väldigt dumt steg att inleda med att sparka tränaren. Och det ligger väl någonting i det.
Ja, framförallt nu. Ja, men det fattar man ju, att de inte gör det nu så länge säsongen pågår, om den nu ska färdigspelas. För de har ju gjort det bra. Men att han skulle bli långvarig på den posten när de spelar igelkott försvar och liksom det kommer in en ägare från en annan del av världen.
Nej, absolut.
Det tror jag inte långsiktigt. Så att när nästa säsong börjar, om Bruce är kvar då som huvudtränare, skulle jag vara förvånad.
Ja, det blir intressant att se vad... För det blir väl Amanda Stevely som kommer driva klubben, som kommer vara den... Alltså den klubbens Roman Abramovic på något sätt är väl känslan man får.
Ja, hon har väldigt högt förtroende tydligen där i Mellanöstern och hos dem som hon nu samarbetar med. Så att det skulle man väl kunna tro att det är högst möjligt.
Det ska bli intressant att se vilken approach, det ska bli intressant att se vilken approach de kommer ta, om de kommer börja med att bygga upp liksom föreningen och investera ganska mycket i det runt omkring. Vi har ju sett en del indikationer på att det är en sund väg att gå, bygga upp allting runt omkring, se till att det är verkligen tipptopp, inte bara investera i spelartruppen. Men man ser hur Manchester City förändrades med sina ägare, hur det byggdes upp akademi, hela apparaten runt Manchester City växte ju nästan mer än vad truppen gjorde de första åren där, och någonting liknande skulle jag kunna tänka mig att vi kommer se i Newcastle också.
Är den här nya ägargruppen smart, och tittar de ju på hur City har gjort, för att det som man kan säga kring de här arabiska ägarna kontra ägare från andra länder är ju att de har ju faktiskt inte lagt sig i det sportsliga så mycket, utan de har snarare handplockat väldigt skickliga fotbollsmänniskor. Birger Stein till exempel i City och Soriano har ju fått ratta där. Och där kan man ju se en stor skillnad då mot de ryska oligarkerna som kanske vill ha ett finger med i spelet själva och själv plocka in Andrei Shevchenko, även om det kanske inte är det bästa för laget och så. Och det, där tror jag nog att de skulle kunna hämta lite inspiration från City. Jag tror att det är jätteviktigt att man sätter rätt folk på plats för att ta den typen av fotbollsbeslut.
Hon har ju själv sagt att hon är väldigt stolt till och med över det Manchester City har gjort och vad de har lyckats med. Men att hon själv inte har några som helst intentioner om att liksom härma Citys sätt att bygga upp klubben på. Alltså när det kommer till att lägga massvis med pengar på spelare exempelvis.
Ja, okay.
Men det hon framförallt älskar med, alltså hon använder verkligen de här orden också, det hon älskar med hur Manchester City har jobbat, det är ju, som ni har nämnt också, alltså hur de har investerat alltså så pass mycket i Manchester och i själva området liksom, allting runt omkring. Och att det är väldigt viktigt för att utveckla en fotbollsklubb. Så att hon, det är ju hennes egna ord. Så det kan vi nog räkna med.
Ja, och det är ju en strategi som även Liverpools ägare verkligen har använt sig av sen de kom in. Och de har ju också fått en väldig utväxling utav det. Att bygga en väl fungerande organisation. Att förstå värdet utav det. Ja, det ska bara... Vi kommer ju inte runt den här frågan. Vad säger vi om Saudiarabien? Jag avkräver ingen liksom utrikespolitisk analys här, men vad säger ni? Vad säger magkänslan om saudarabiska investeringsfonden som äger till Newcastle? Man älskar det ju inte.
Nej, men vad ska man säga? Alltså det är det här är den moderna fotbollen på något sätt. Och det finns mycket med den moderna fotbollen som man absolut avskyr. Och det finns ju, och det är ju, vi kommer alltid tillbaka till det, att är det någonting man är stolt av med Sverige, så är det ju att klubbarna är liksom, ja, men 51%-regeln. Och att det är samma sak i Tyskland där med 51%-regeln, även om klubbar även där liksom har hittat sätt att runda den på. Det är för jäkligt, så är det bara. Sen samtidigt, vad fan ska man göra? Lite så.
Ja, det finns ju mycket, många synpunkter man kan ha kring när pengarna kommer från vissa länder och hur de jobbar med mänskliga rättigheter och så vidare. Men till syvende och sist är det vore konstigt att vi slog ner på det här nu bara för att Newcastle får en ny ägare. Det här är inget nytt fenomen att arabiska ägare köper klubbar och pumpar in dem i vissa klubbar i Europa. Så att nu tycker jag nog att vi ska konstatera att Newcastle kan andas lite optimism efter 13 år av vanstyre under Mike Ashley.
Däremot så kan man ju säga att alltså Storbritannien som liksom tjatar om Brexit och de vill liksom inte vara med någonstans och sådär. Det är märkligt att de inte ser till att, nej men liksom att de aldrig har gjort några större försök att stoppa utländska ägare till exempel från att kliva in i fotbollsklubbar. Där går det bra. och släppa in folk. Det är också lite, jag kan tycka att det är lite hyckleri ändå på någon nivå. Sen det är klart att det är många olika alltså jag menar, det är ju Premier League som styr Premier League och FA har väl lite att säga till om, men FA styrs ju inte av regeringsnivå och så vidare och så vidare. Men jag vet inte, det är lite skevt ändå, kan jag tycka.
Lite skevt är det, och sen...
Sen finns det ju bra utländska ägare. Det måste man ju också, såklart att det finns utländska ägare som kan vara bra. Men hade man till exempel haft någon form av regelverk som hade stoppat utländska ägare, så hade man ju kommit runt det här problemet på ett sätt.
Ja, men det är precis. Så dags. Men det som skaver är ju hela sportswashing-grejen utav länder, regimer, politiker. Och det har ju inte bara varit Mellanöstern eller oligarker. Vi hade ju den thailändska för dessa premiärministern som ägde Manchester City innan Abu Dhabi köpte den, som ju liksom var på landsflykt från Thailand, för han hade liksom länsat statskassan och kunde inte åka tillbaka. Man ägde fortfarande Manchester City och Svennis var tränare.
Taxin,
ja.
Shinawatra.
Ja. Och så vidare. Det har ju varit ganska många tvivelaktiga figurer inne och liksom försökt sig på det här med sportswashing i alla fall. Och det känns ju inget bra när sporten i den liksom i det som är det rena med sporten, alltså det som är tävling och det som vi tycker så mycket om, används för att som en handduk för att torka av någonting som är smutsigt. Och det måste man på något sätt reagera mot. Sen så är ju det här som sagt långt ifrån första, eller såklart inte heller sista ägaren eller sista biten sportswashing som vi kommer få se i den engelska eller i någon annan fotboll. Och vi kommer säkert få det till Sverige också vad det lider, för förr eller senare kommer de väl ta bort den där 51%-regeln också. Man hoppas att det inte händer, men man blir lite cynisk mot den här fotbollsvärlden emellanåt. Så är det. Har vi något datum när det här ska ske? Det är inte bekräftat än. Vi pratar om det som att det är helt klart. Och det är det väl i praktiken. Men i teorin så ska det bli klart snart, va?
Independent rapporterar om 1 maj att man hoppas köpet går igenom då.
Så fredag nästa vecka?
Ja,
tror jag stämmer.
Siktas det på i alla fall.
Ja, det blir nya tider då på St. James's Park. Ska det heta St. James's nu igen? Kommer de ta bort Reebok Stadium, tror ni?
Ja, vi får se. Sports Direct heter det ju ett tag där också. För mig kommer det alltid vara St. James's Park.
Ja, så är det ju såklart.
Jag kan inte ens gå in i en Sports Direct-butik utan att tänka på Mike Ashley. Jättehemskt.
Ja, det blir väl en logisk följd när Nej, gör som man gör.
Oh.
Ja. Det finns en liten del av mig också som kommer sakna Mike Ashley. Bara för att man är ju inte Newcastle-supporter själv. Och vi har ju haft mycket kul åt hans upptåg som neutral. Har man kunnat på något sätt ta sig för pannan. Det blir lite svårare att göra när det är någon med liksom obegränsade tillgångar som blir mer anonym.
Ska jag säga att jag har ingen som helst relation till Mike Ashley. Alltså inga som helst känslor. Så jag delar inte din åsikt kring hans försvinnande.
Nej, okej. Några andra nyheter då? Har vi fått någon mer känsla om fortsatt ligaspel, Frida?
Nej, det är fortfarande juni det siktas på. Det är fortfarande spel inför tomma läktare och det är fortfarande utvalda arenor som är tanken i så fall. FA har föreslagit att det ska spelas matcher på Wembley och sådär. Men i övrigt så är det ingenting nytt. Däremot så har det ju höjts några fler röster för att avsluta ligan. Charltons manager Lee Bauer var ute och sa det bland annat nu i helgen. Så att, nej, inte ett nytt, eller vad säger man?
Nej, precis. Nej, inget än så länge. Alla avvaktar väl och ser hur kurvor och sånt ska peka innan man fattar några beslut. Det är fortfarande april. Det finns tid kvar. Till det som jag tänkte det här avsnittet i största del skulle handla om. Vi pratar ju ofta om en handfull spelare i den här podden, de som vi tycker har kanske gjort det allra bäst och de som gör mycket mål eller de som utmärker sig på andra sätt. Jag tänkte att vi idag skulle lyfta upp de som kanske befinner sig där precis bakom, de som vi inte pratar lika mycket om men som ändå har gjort hedervärda och fina insatser den här säsongen men som har smugit lite under radarn. De brukar väl ibland kallas för unsung heroes på något sätt. Och så det var min tanke att vi skulle ge dem så här, när det inte spelas någon fotboll och det inte automatiskt blir de som gör mål varenda match eller de som stjäl rampljuset varje vecka, så får vi väl passa på att lyfta några av dem som vi kanske inte har pratat om så mycket den här säsongen. Och det är ju den här säsongen som vi haft som jag tänker att vi ska grunda det hela på. Jag bad er ta ut tre spelare var, så ni tycker ändå har fått för lite uppmärksamhet för sin insats den här säsongen. Har ni gjort det, båda två? Har ni...
Jo!
Jo!
Ja, men härligt. Vad glad jag blir. Så jag tänkte, Kalle, du får börja med din första.
Ja.
Och sen så går vi liksom laget runt och så hinner vi tre varv, ja, förhoppningsvis.
Då börjar jag med Crystal Palace mittback Gary Cahill. Var ju spelare som hamnade lite i utanför elvan i Chelsea sista året där. Plockades på free transfer till Crystal Palace och det kändes direkt som en väldigt bra värvning. Dels för att de spelar ett annat typ av försvarsspel. Det ställs andra krav på en mittback i Palace jämfört med i topplag. Det kändes som att han skulle faktiskt kunna bidra med sin rutin där. Och han har gjort en väldigt, väldigt bra säsong där och har blivit en fundamental del i det försvar som redan var rätt disciplinerat men som hade lite bekymmer på mittback i och med att man hade lite skadebekymmer där och var väl sällan man fick spela in och riktigt ordinarie mittbackspar. Det var väldigt mycket rotationer där tidigare, ut och in med Sakho och Tomkins och alla möjliga som drog på sig diverse skavanker. Cahill har bidragit framförallt tror jag med ledaregenskaper där och sin förmåga att läsa spelet. Och det har gett Palace, tycker jag, en stadga där bak som har varit till oerhört stor nytta för dem. Så att en riktigt, riktigt bra free transfer-värvning av vår vän Roy Hodgson. Det är ju alltid lite vanskligt när man värvar de här spelarna som har sett sitt bäst före datum, börjar bli till åren. Det är ingen garanti att de är jättebra i nästa klubb. Men just Gary Cahill har klarat den övergången på ett bra sätt.
Mm. Vilket år debuterade Gary Cahill i Premier League?
Ja, det är ju länge sedan. Alltså. Jag skulle säga att vi är tillbaka på... Det måste ju vara i Aston Villa 2005 kanske. 2004.
Ja, han var med i truppen redan 2004, men han gjorde faktiskt sin första ligamatch 2005.
Ja.
05-06. Fan, det är Villa. Rätt länge sedan alltså. Ja. Aston Villa, ja,
precis. Det var ändå rätt bra gissat.
Ja, det var det. Verkligen.
Jag kommer ihåg det. Han cyklade ju in och mål där tidigt i sin Villa-karriär. Där. Det var första gången jag lade märke till honom. Och sen var han ju fruktansvärt bra i Bolton. Så.
Ja, precis. Han var ju grym i Bolton. Och det var det som gjorde att han då köptes till Chelsea, där han ju var en superviktig kugge under jättemånga år.
Såklart. Det var han verkligen.
Mitt Men visst var det Gary Cahill som, när var det? Det måste ha varit säsongen 17, när det, säsongen 18, 19, 17, 18 eller 18, 19 när han drog på sig den här tacklingen i premiären typ. Visst gjorde han det? Och det var det som var anledningen egentligen till att han blev undanknuffad.
Ja, det kan stämma. I Chelsea. Ja, det kan just stämma.
Det stämmer, ja.
Jag har bara ett minne av en väldigt usel tackling. Alltså en riktig sån liksom idiot-tackling. Och sen några, var han liksom borta från laget.
Ja, han har det. Några sådana på sitt samvete, det får man ändå ge honom. Mm. 85 ju. Mm. Så att 34 år. Vi var inne på det förra veckan ju, att det är ovanligt med tonåringar som gör debut. Men han var ju faktiskt bara 19 då när han började när han debuterade för Villa. Han fyller år sent 2005 i december. Så är det. Lång och imponerande karriär. Och kul att han har fått en liten ska man säga tredje våg eller något sånt där i karriären under Roy Hodgson i Crystal Palace. Bra, helt klart värt en shout. Frida, vilken är din första spelare som du vill plocka upp?
Ja, kanske ska börja med en spelare i Burnley. Det är ju inte det laget som drar till sig mest uppmärksamhet.
Hela Burnley är ju ett sånt lag som har fått för lite uppmärksamhet.
Nu ska jag komma till det här. Att de har ett oförtjänt dåligt rykte egentligen. Alltså att, visst, alltså det är inte många som gör kullerbytta av glädje när de ser att Burnley ska spela. Men jag tycker det är lite orättvist ändå. Det är lite för mycket så här att de har fått den här stämpeln på sig att bara vara ett sorts liksom gjutet 4-4-2 och så är de jättetråkiga att titta på. Visst, ibland är det inte kul, men där finns ju vissa spelare som sticker ut. Jag tycker att en av dem är Chris Wood, som vi väl har pratat lite grann om ändå. För jag anser att han är en av de spelarna som man generellt pratar ganska lite om och kanske tycker är lite färglös. Och han är ju liksom inte bara en Fredrik Jensen, tänkte jag säga. Det är nu första gången jag har jobbat in Fredrik Jensens namn i den här podden.
Ja, det var sjukt faktiskt.
det är sjukt att det aldrig har hänt tidigare.
Chris Wood är inte bara en Fredrik Jensen. Jag såg inte
han
riktigt.
Mer än så.
Han är mer än så. Jaha, oh fan, han spelar i Premier League då.
Nej, men Chris Wood, han har visserligen flest offsides i hela ligan. Och det visar ju liksom att han ofta får instruktioner om att springa i djupled. Men ibland lyckas ju faktiskt de här löpningarna. Och han är ju också väldigt viktig för Burnley eftersom han ser till att rycka loss motståndarnas backlinje. Och dessutom har han gjort 11 mål. Ligger på 2 över listan över anfallare som har skapat flest målchanser. Jag tror det bara är Jamie Vardy som har skapat fler. Och jag tror dessutom att det finns en hel del klubbar som hade haft nytta av en sån som honom. Alltså nu till exempel när Chelsea troligtvis kommer sälja Giroud i sommar. Jag tycker att Chris Wood vore en jättebra ersättare att ha då, som antagligen som en sorts backup. Så fler borde prata om Chris Wood.
Mm. Ja, jag håller med. Jag gillar, alltså, det där är ju min typ av fotbollsspelare. Stor, stark, ser ut liksom, det är ju inte bara för att han är från Nya Zeeland som man misstänker att han har tränat ungefär lika mycket rugby som fotboll i sin uppväxt. Men han har ju den där förmågan att dyka rätt in i situationerna och vara jobbig för både målvakter och mittbackar och handskas med i närkamper och framför mål, och det är ju... Vi kallar det för det typiska Burnley-mål. Gärna de där andra bollarna in i straffområdet på fasta situationer och sånt. Där är de ju blytunga. Och...
ni håller med mig om att han är...
Ja, verkligen. Ja, han har gjort 11 mål.
Det går inte att snacka bort att han är en jäkligt nyttig anfallare. Och om man dessutom får mål av en sån anfallare som gör mycket jobb i det tysta, så då är det ju extra bonus. Så att, det är definitivt en spelare att lyfta.
Mm. Och jag menar, helt superviktig för det sättet som Sean Dyche vill spela fotboll på ju. Utan en Chris Wood där framme så kommer det ju inte bli samma resultat, såklart.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, min första spelare då. Har jag valt Cesar Azpilicueta.
Ha.
Ja, och det vet jag, Frida, att du också hade Aspi på din lista. Så vi får väl ta den gemensamt då.
Ja, men börjar du med din motivering?
Ja, nej, men det är väl just det. Dels för att han har gjort en väldigt bra säsong, tycker jag. Varit otroligt stabil. Och inte minst en sån här säsong när det är så otroligt mycket ungt i Chelsea. Och det är en ny tränare som visserligen inte är någon något obekant ansikte i Chelsea. Men en förhållandevis orutinerad tränare, väldigt mycket orutinerade spelare på planen, ganska nykomponerat lag trots att man har transferförbud, väldigt mycket liksom spelare som återvänt, och då har han liksom funnits där som någon slags garant ju, Aspi, under den här säsongen, med all sin rutin och all sin kunskap och känsla för klubben, och han har väl dessutom spelat ihop med Frank Lampard, det måste han ha gjort. Det kan väl bara vara han som är kvar i klubben som spelade tillsammans med Frankie.
Nej, William måste väl också ha gjort det, eller?
William gjorde det nog också, ja. Det är nog sant. Ja, men hur som helst, han är en av få som är kvar från den tiden. Och han har gjort det väldigt bra. Jag tror att han har varit otroligt nyttig för det här laget som ju gick väldigt starkt i höstas. Även om de har gått lite upp och ner, som vilket det är att vänta, så har ju Chelsea ändå gjort en godkänd säsong så här långt, och väldigt mycket av det är ju tack vare Aspi. Sen så
David Luiz gjorde det ju första vändan också, ska jag skjuta in. Första vändan i Chelsea.
Spelar med, ja, men David Luiz spelar inte i Chelsea.
Nej, det gör han inte i och för sig. Det gör han inte längre.
Spelar i Arsenal.
Ja, det är sant.
Och dessutom så var det väl han som fick de övriga spelarna nu att gå ner i lön också. Läste jag någonting om. Jag har inte full koll på detaljerna där. Jag bara såg att Aspi var någon... han är ju lagpappa nu. Han har ju blivit det. Det är ju ofta han som har bindeln. Och jag tycker han sköter den rollen väldigt bra. Så därför... det är ju såklart en spelare vi har pratat om jättemycket tidigare säsonger. Men den här säsongen har vi pratat om så många andra i Chelsea, unga, nya spelare, så det kan vara värt att lyfta.
Ja, alltså jag valde honom främst egentligen för att han alltså nu beror det på alltså vilken typ av information man själv eller personligen plockar upp, men jag upplever det i alla fall som att han har blivit väldigt, väldigt kritiserad under hela säsongen, och jag inser att jag är en av dem som har kritiserat honom väldigt mycket. Och det baserar man ju främst på att han inte är, möjligtvis inte är lika snabb som han var tidigare, kanske överlag inte riktigt lika bra som han var tidigare. Men precis som du har tagit upp så gör han ju fortfarande grejer som är oerhört viktiga för Chelsea. Det finns ju en anledning till att han får så mycket speltid av Lampard. Dessutom så har han gjort, alltså han har ju klivit fram i väldigt viktiga lägen också i matcher. Alltså nu har, alltså jag tror nästan att han måste ha fått två väldigt viktiga mål bortdömda av VAR, om jag inte är helt snett på det. Men förutom det har han gjort viktiga mål mot, ja, men som exempelvis mot Ajax i 4-4-mötet. Alltså det är han som kliver fram. Så att jag tycker att han gör väldigt mycket som han inte får speciellt mycket cred för, eftersom att han har blivit lite sämre än vad han var tidigare. Men jag håller med, jag tror att den dagen han försvinner så kommer man nog märka det desto mer. Det brukar oftast vara så med dem, alltså ledarna, att man, det var lite samma sak med Kompany kanske, att man underskattade vilken ledarfigur han var i omklädningsrummet. Jag tror att Azpilicueta är lite samma typ av person där för Chelsea.
Jag kommer ihåg där när Mourinho gjorde sin andra vända i Chelsea, så brukade han väl lyfta Aspi som, hade jag bara haft 10 Aspi på planen så hade jag vunnit alla matcher. Han var oerhört förtjust i hur, men såklart hur taktiskt skicklig han är och arbetet han lade ner hela tiden. Och klart att han är inte lika bra som han var då, när han kanske var, när han var en av ligans absolut bästa ytterbackar. Men jag tycker ändå han har gjort en bättre säsong den här säsongen än om vi går tillbaka en eller två säsonger. Där jag tyckte han såg väldigt trög ut och man funderade på om han var på väg bort. Eller kanske inte skulle hålla så mycket längre till i Chelsea. Men det tycker jag verkligen att han har gjort den här säsongen. Så att det väl värt att nämna i det här juniorlaget Chelsea och ta fram åldermannen. Ja, Kalle, vilken är din nästa gubbe på listan?
Ja, men jag tänkte ta två spelare, de två sista spelarna, men jag börjar med det här nu då. Och det båda för båda de här gäller att jag har själv varit tveksam till dem tidigare och de har omvänt mig. Och jag börjar med då Wolverhamptons försvarare Willy Boly, som jag såg i några matcher. Jag tyckte att han var väldigt stabbig med boll då. Och det kanske var bara att de kom upp och de var lite förvånade över hur snabbt det gick i Premier League, och man var inte kanske riktigt trygg med när motståndarna satte press på en och man försökte göra saker svårare än vad man egentligen borde ha gjort. Då tyckte inte hans fötter höll alls, men han har ju faktiskt varit oerhört bra defensivt i den här trebackslinjen och har förbättrat sitt spel med boll också. Och jag tror det handlar mer om att han vande sig vid tempot, växte in i kostymen lite mer. Att han hade defensiva egenskaper, det kunde ju alla se förut. Men han har varit en komplett spelare tycker jag den här säsongen och en av Wolverhamptons bättre. Så att han har nog fått lite för lite credit tidigare definitivt av mig, men även av den stora massan.
Jag minns att du brukade plocka fram storsågen när vi pratade Willy Boly.
När alla hans uppspel, ja. Men det var just den detaljen jag pratade om då. Inte rent i stort så. Men
julgransfoten.
Ja, precis. Men jag tycker att han har förbättrat den delen också. Han kanske inte sätter sig i så svåra situationer längre.
Mm. Ja, det var intressant. Det var också en spelare jag sneglade lite på när man skulle göra den här listan. Frida, har du någon ytterligare? Nu snodde jag ju Aspilicueta från dig.
Så... Ja, för jäkligt. Jag har tänkt ganska mycket på Emi Buendia också. Vi har ju pratat om honom lite grann, men jag tror ändå att man kanske inte anser att han är så bra som han möjligtvis är. Om man först tittar på lite siffror så har han ju 7 assist, vilket är omkring 30% av Norwich mål den här säsongen. Och för att sätta det i en mer begriplig kontext så är det bara Mahrez, Alexander-Arnold och De Bruyne som har gjort fler. Och han ligger även 4 på listan vad gäller fler skapade målchanser överlag, alltså oavsett position, på 73 stycken. Och det är bakom samma gäng plus Madison istället för Mahrez då. Och han har väl inte hyllats eller lyfts överdrivet mycket trots detta. Det är snarare tvärtom egentligen. För utifrån så verkar ju Farke vara en av dem som kanske inte underskattar Buendia, men som kräver mycket mer av honom än det vi har sett. Och självklart måste man ju anta att han ser grejer som inte vi andra ser. Men det var ändå lite förvånande när han motiverade sitt beslut att droppa Buendia från en startelva i februari med att han statistiskt inte var tillräckligt bra på andra områden. Och då syftade han ju på antalet mål då. Och tyckte dessutom att Buendia tappar bollen alldeles för ofta. Och det må väl så vara, men jag tror att om Buendia hade spelat i ett lag som inte ligger i botten av tabellen så hade nog hans egenskaper kommit bättre eller mer väl till pass. Och vi kan väl anta att det som kommer hända nu nästa säsong är att han rör på sig. Och jag lär i alla fall vara väldigt nyfiken på att se hur han kommer se ut då. För jag tror att hans siffror kommer nog bli betydligt bättre i så fall.
Ja, ja, nej, men definitivt en spelare som har... vi har pratat lite för lite om. Det håller jag med om. Det var också ganska typiskt det där när först Teemu Pukki stjäl alla rubriker i början på säsongen och sen sen slutade det ju gå bra för Norwich och då pratade man ju mest om det.
Jag vet att vi pratade där efter Teemu Pukkis första supersuccé där första omgången. Jag vet att vi pratade om Cantwell och Buendia rätt tidigt i podden, redan omgång 2 och 3 där. Jag vet att vi var imponerade av dem. För jag tyckte att Norwich var ju väldigt spännande de första matcherna. Spelmässigt var de ju riktigt, riktigt bra faktiskt. Så att jag vet att vi nämnde det, men sen har vi inte pratat så mycket om dem. Och jag håller med om att den spelare som har varit riktigt bra spelmässigt och som kommer kosta väldigt mycket. Det snackas ju faktiskt om prislappar på uppåt 300-350 miljoner för Buendia. Och det säger väl en del om hur pass bra han har varit och hur pass mycket potential man ser i honom.
Verkligen.
Ytterligare ett fynd där får man ju säga av sportchefen där, Webber, som är duktig. Aha. Som är duktig.
Superfynd. Min nästa gubbe då. Det är ju en spelare som vi har nämnt och pratat om så jäkla många gånger, men som jag tycker ändå har fått för lite uppmärksamhet den här säsongen. Det är Kasper Schmeichel. Jag nämnde honom redan i förra podden.
Har han börjat segla upp och närma sig Jonjo och Lee Catermole och
nej, det gör
Steve Sidwell?
Nej, det går inte. Det går inte med en pappa som Manchester United-ikon. Alltså, dels så gillar jag ju Leicester den här säsongen. Jag tycker att de är underhållande, men det blir liksom så många andra som skäl uppmärksamheten, och så tyckte jag det kunde vara kul att ta med en målvakt också, för det, målvakter får liksom väldigt sällan vara med, för om en målvakt är bra så får de ofta väldigt mycket uppmärksamhet, och framförallt om de är väldigt dåliga får de ännu mer uppmärksamhet, men jag tycker att Kasper Schmeichel gör en av sina bästa säsonger. Jag har inte sett prick alla matcher, men har gjort några riktigt avgörande insatser och varit dessutom då, precis som Aspilicueta, en av liksom kulturbärarna i det här laget, en av de spelarna som är kvar från den titelvinnande truppen, tillsammans då förstås med Jamie Vardy och någon till, men betyder otroligt mycket moraliskt för det här Leicester som ju har verkligen överträffat sig själva den här säsongen. Det får man ju liksom inte glömma, hur att vi fortfarande har Leicester på en tredje plats i tabellen. Och en väldigt stor del av det är Kasper Schmeichel. Och vi har ju inte ägnat speciellt många minuter åt Kasper Schmeichel den här säsongen. Vi har däremot pratat jättemycket Jamie Vardy och Maddison och Pereira och så vidare, Ndidi. Men jag tycker att Kasper Schmeichel ska in där också. Han är superviktig för dem. Så, det var det. Det var allt jag hade. Kalle, din tredje gubbe då?
Ja, det blir ytterligare en spelare som jag skällt på tidigare som jag har bytt åsikt om. Och det är Fred i Manchester United. Jag tyckte att han såg ut som Bambi på hal is under sin debutsäsong i Manchester United. Han köptes ju för ganska stora pengar. Han såg inte ut att egentligen ha någon egenskap för att vara någon riktigt bra, alltså, United-spelare, om man jämför med de som har spelat tidigare på det där mittfältet och som klubben behöver om de ska upp i toppen igen. Man kan ju tänka sig att en spelare som är så byggd som han är ska vara extremt bra med bollen. Alltså typ en Cazorla eller så. Men det var inte heller under debutåret, utan han var ju ganska intetsägande. Spelade väldigt mycket i sidled och är ganska hög felprocent. Men han har ju faktiskt, måste säga, den här säsongen varit riktigt, riktigt bra. Han kom smygande där under de sena höstmånaderna och in i vintern där så fick han upp farten rätt rejält. Och han har ju varit, tycker jag, kanske Manchester United, sen Rashford blev skadad, så ska jag säga att han har varit kanske den bästa spelaren, inte sen Bruno Fernandes kom in såklart, men om man tar det då från december och fram till nu, så har han nog varit den mest betydelsefulla spelaren för Manchester United, vilket säger väldigt mycket med tanke på hur ifrågasatt han var. Det blev en väldigt bra balans när de tog ut Nemanja Matic från frysboxen, så de fick lite storlek och muskler bredvid honom. Men Fred har liksom gått från att vara en intetsägande spelare till att bli en mittfältare som faktiskt spelar väldigt mycket, mycket passningar mellan linjerna. Det finns ju ett sånt här mått för det nu för tiden. Jag vet att Bundesliga använder det väldigt mycket. De har ett mått på hur många spelare en passning passerar. Och så ska du ha så hög siffra som möjligt för att det visar om du spelar bollen framåt och passerar motståndaren eller inte. Och jag tror att han... Potentiellt skulle han kunna ha en siffra som är ganska bra på det sättet. För jag tycker att han hittar förbi väldigt ofta. Och spelar med självförtroende nu. Och det är en helt annan spelare jämfört med den Fred vi såg när han anslöt till Manchester United.
Det känns som att det har varit väldigt mycket självförtroende på honom där. Det fanns ju ett tag då han knappt kunde ta emot en passning. Han såg bara nervös ut, helt enkelt.
Precis.
Det såg ju mentalt ut mer än någonting annat. Alltså, vi visste ju att det fanns en väldigt duktig fotbollsspelare där. Men att han fick det inte att stämma mentalt. Det kanske var en... det är klart, det är ingen liten klubb att komma till. Och det tar väl kanske lite tid att vänja sig.
Jag tycker fortfarande han skjuter lite för ofta på mål.
Ja, så är det ju.
Eller han försöker sikta på mål och så blir det inte riktigt.
Alltså, han är ju en sån där spelare, han ska inte skjuta alls egentligen, för han har inget tillslag. Han är en sån där som, jag håller med dig, alltså, han tror kanske i sin värld att han kan köla in den i bortre krysset, för han har gjort det en gång på träning på 52 försök. Men på match så blir det ju ofta så att den seglar iväg upp på läktaren, eller att målvakten bara plockar upp en sorkdödare liksom, som knappt tar styrfart när den kommer fram till mållinjen. Så att det är ingen distansskytt direkt, utan han ska vinna bollen och fördela den, och så länge han gör det så gör han det effektivt. Men jag håller med dig, han ska inte skjuta.
Nej, men alltså, jag tycker att den här säsongen har ju gått från en svaghet till en tillgång, och det är ju det är det minsta man kan begära av en spelare. Och att göra det i ett lag som Manchester United, det är ju svårt. Så jag håller med dig. Han har varit väldigt bra och kanske inte fått den uppmärksamheten han har förtjänat den här säsongen. Och då får man komma med i ett sånt här avsnitt. Fantastiskt. Freda, vem har du dragit dina tre nu? Nej? Du
har jag hade ju Aspi också.
Så du hade Aspi också,
Jag är klar.
Du är klar. Ja, men jag
du och Glenn Hysén är klara.
Ja, vi är klara.
Min sista gubbe är det... Och nu kanske jag går emot mina egna regler lite grann. För jag vet inte om jag baserar det bara på den här säsongen. Eller ifall det är liksom en generell känsla av att det är en spelare som jag tyckt fått lite för lite uppmärksamhet i. Van Aanholt, Crystal Palace. Det är klart att han har vissa brister som ytterback. Men han hotar ju... alltid offensivt, och tre mål den här säsongen är ju inte många ytterbackar som gjort tre mål. Om det är någon annan som gjort den här säsongen. Du menar, var det där länge och levererat på bra nivå under många säsonger. Och ett Crystal Palace som har gått ganska bra, och framförallt ett Crystal Palace som har haft svårt att och hota just framåt. Wilfried Zaha har ju inte gjort sin bästa säsong direkt. Men då har han funnits där och fyllt på med några riktigt viktiga mål också. Van Aanholt.
Ja, det är rätt mycket... kan inte ens prata längre. Det är rätt mycket flyttrykten på honom ju. Det är väl PSG som ska vara intresserade av att värva honom nu i sommar. Så att, det är kanske det sista du har sett av Van Aanholt nu.
Ja, alltså det går ju att se på PSG eller, också.
Ja, jo.
Han ska inte flytta till Mars.
Nu avslöjade jag min syn på när spelare lämnar Premier League. Så tycker jag liksom att nu får man aldrig säga det om igen. Nej, du kan självklart ratta in Ligue 1 också. Det kan man aldrig göra för ofta.
Nej, precis. Ja, men det är intressant, men han är ju en ganska ensidig fotbollsspelare. Att han är ju en väldigt liksom, en ganska liksom, klassiskt offensiv ytterback. Överlappar, går i djupet, mycket tempo, bra tillslag ju med vänster såklart, både på inspelet men kanske framförallt avsluten. Har väl haft ett par bollar i stolpen och sådär också, som jag kan åminna mig från den här säsongen. Gillar du Van Aanholt, Kalle?
Ja, det gör jag. Men jag kan inte säga att jag liksom har sitter i Van Aanholt-båten idag. Han var ju rätt spännande när han kom fram där. Chelsea faktiskt. Och sen stagnerade han ju lite grann. Fick ny fart när han bytte klubb. Jag tycker han har varit bra i Palace. Absolut. De hade ju ett fint ytterbackspar där. De hade Van Bissaka på ena kanten, Van Aanholt på den andra. Men det är inte någon spelare sådär som jag skulle säga att jag är förtjust i sådär och överdrivet. Det kan jag inte säga. Jag tycker han är bra.
Vi ska passa på att svara på lite frågor. Precis när jag försökte göra det så klickade jag bort det. Vi börjar med en fråga från Anton Rudsvik. Det rör Newcastle-affären. Han skriver så här. Om affären av Newcastle går igenom, tror ni att de har chans att på sikt slå sig in på topp 6? Ja, det kan man ju inte utesluta såklart.
Nej, det är långsikt, för det har ju FFP-reglerna också. Du får inte gå i förlust med för mycket pengar, vad jag förstår. Så de kan inte bara börja slanta in externa pengar. Så vet man inte om det blir sådär corona-undantag, eller undantag på grund av corona och så vidare. Men de, jag tror inte de har råd och, eller alltså har möjlighet att utöka löneposter och sådär för mycket innan de ökar intäkterna. Så att vi får se hur de hanterar det. Jag läste något om det i alla fall. Jag vet inte om Frida har läst något mer om det där borta.
Nej, men det stämmer. Sen är det ju lite oklart nu med FFP-reglerna och sådär överlag just nu. För nu har man ju lättat på reglerna lite grann. Jag vet inte om det kommer påverka deras sätt att investera. Men det är ju... nej, det återstår väl att se. Men det är väl inte... alltså det är väl målet antagligen att slå sig in så högt som möjligt. Det är ju... Champions League-pengar och sådär också man vill åt som klubb, såklart.
Ja, här har vi fått en kul fråga. Den här måste vi kunna klara av. Bungalow Bill skriver topp 5 bästa italienarna som spelat i Premier League.
Ja, ettan är ju ganska solklar. Det tror jag är svårt att komma runt Gianfranco Zola.
Ja, det är klart det är Zola. Det är ju ganska...
Så måste väl Paolo Di Canio också vara ett högt upp på en sån lista.
Absolut.
En lite bortglömd är ju faktiskt Carlo Cudicini som var fruktansvärt bra innan Peter Cech kom och var ännu bättre. Ja. Alltså Cudicini var ju en av ligans bästa målvakt och blev förpassad till andra slips när Peter Cech kom. Men han var ju jättebra, Cudicini. Hade ju inte den där längden i och för sig då, som du gillar hos målvakter, men han var ju väldigt bra för att inte ha den där längden.
Ja, precis.
Sjukt att ingen har sagt Zappa Costa än. Alltså. Mitt avtryck.
Nej, men däremot så måste vi vilja in... Jag skulle gärna vilja in Ravanelli och Macarone.
Macarone?
Ja, han, men han som började med Matteo då? Ja, Di Matteo ska ju såklart in också. Det var ju, nu var ju uppe på för många, va?
Ja, nu är vi passerat. Balotelli?
Nej, Balotelli är utanför min lista, tycker jag.
Han är utanför?
Ja, okej, om vi kokar ner till 5 då. Zola 1, Di Canio 2, Cudicini 3. Är det Ravanelli eller Di Matteo som 4 eller 5? För där har vi de 5 i så fall.
Ja, det är ju de 5 i sådana fall, ja.
Jag kommer inte på, nej jag tror inte, för det har inte varit så många bra, alltså så här, riktigt bra italienska spelare. För det, oftast har det ju varit lite så här utfyllande spel, så här Darmian har kommit och tagit en trupptröja någonstans. Eller,
Det är inte svårt att veta
Fabio
vem som är
Borini.
Bäst
just nu. Nej precis, Fabio Borini liksom, så, den typen av spelare.
Ja, det har inte varit mycket italienska landslagsspelare direkt i England, det kan man inte säga. Nej men det är väl en bra lista.
Graziano
Pelle.
Graziano Pelle, han var ju fin. Vad heter han då? Diamanti för fan.
Ja, just det, West Ham, ja.
Ja. Han var ju fin på sitt sätt.
Ja, bra avslutare.
Men jag vet inte för han tar sig in ändå, tveksamt.
Vad han var Jorginho då?
Ja, Jorginho vill spela lite till kanske. Alltså för att etablera sig ändå. Bland dem vi hade. Nej, jag skulle nog säga att han är utanför topp 5 ändå.
Ja. Ja, det är ändå ett ganska bra gäng. Gianfranco Zola är ju han var ju geniet. Det är ju den enda världsspelaren på listan.
Ja, så är det.
Här då, Laconicus skriver en lista med de bästa tonårsspelarna i Premier League någonsin, typ Rooney och Fabregas. Och det där blir lite intressant. Hur bra var de när de var tonåringar, eller hur bra de blev senare?
Just det.
Vad man ska bedöma dem på. Men
ja, just det.
Vi hade ju Michael Owen till exempel.
Ja,
som
han ska ju in. Han ska ju definitivt in. Cristiano Ronaldo var ju också ung, 19 när han kom. Så att, eller 18 var väl bara när han kom dessutom. Fyllde 19 under debutsäsongen. Han ska ju in på en kant såklart. Inte får man in sån här som James Milner.
Alltså han var ju inte så bra. Alltså han var ju bra redan som 16-åring, men han var ju liksom inte en, han var inte en stjärna som 16-åring.
Raheem Sterling skulle kunna vara med på Liverpools debut eller supersäsong där.
Ja, precis. Då var han 19 va. Har vi mer för något tonåring? Fabregas såklart.
Men han hade ju, var ju nämnd där redan i frågan. Ja, han är ju såklart.
Precis. Men om vi tar ut fem där också då. Då har vi ju Fabregas, Rooney, Owen,
Ronaldo
och Sterling.
Sterling. Ja, det är en bra lista.
Det är ett bra gäng.
Det är ett bra gäng. Det är ingen tvekan om det. Det är ett fruktansvärt bra gäng. Om jag ska säga vem som...
Rätt offensivt.
Ja, jag ska säga om den som var bäst som tonåring av dem där, så skulle jag faktiskt vilja påstå att... Ja, det är ju Rooney eller Fabregas. Och då är det... För det är ju precis när Rooney kommer till Manchester United, då har han ju gjort sitt super-EM som 18-åring. Och så börjar han ju med ett hattrick mot Fenerbahce. Och då vet jag att det var långt innan jag jobbade på Sportbladet, men då gjorde ju de en lista över de bästa spelarna i världen. Och då var ju han med där på den listan redan som 18-åring. Det var han ju inte egentligen. Så bra var han ju inte. Utan jag tror att de drogs iväg lite av hypen som var just då. Men jag skulle nog säga att Fabregas kanske var den bästa. För han var ju 17 år, var ordinarie på Arsenals mittfält. Och var ju så fruktansvärt bra då. Så han var en av ligans bästa mittfältare. Och då var han bara 17. Men det är klart, när Rooney var 19 så var ju han rätt bra.
Jag läste Rooneys, han skriver en kolumn i Sunday Times varje vecka.
Kan vi gissa på spökskrivare där eller?
Det kan ju vara lite samma som i Glenn Hussein-fallet, att man har en spökskrivare.
Kan vara så, ja.
Kommer ni ihåg när Glenn Husseins spökskrivare glömde bort två av hans barnbarn? Så att han hade skrivit i en text att det var fel siffra på hur många barnbarn han hade, någonting sånt. Och det var ju för att det var en spökskrivare som skrev, som såklart hade blandat ihop siffrorna. Men det såg ju ganska galet ut, eftersom man tror att det är Glenn Hussein som skriver. Jaja, nog om det. Men ja. Rooney i sin kolumn, han erkände i alla fall att han inte är någon, naturlig avslutare. Att han har fått lite för mycket cred. Och folk liksom påstår att han är en klinisk avslutare, och han menar att han absolut inte är det. Och att anledningen till att han har målrekordet i United och landslaget är för att han spelade där under väldigt lång tid och ingenting annat. Att han var aldrig en Gary Lineker eller Van Nistelrooy. Så att det var ju ödmjukt av honom.
Ja, jag är beredd att hålla med.
Jag måste ändå slänga in det. Jag var tvungen att googla lite grann just med tonåringar där. För jag kommer tänka på Owens 98. Då var han 17.
Ja, då var han precis. 18 var han. 18 var han,
18 var han VM 98. Då var han alltså runner-up to Zinedine Zidane as World Player of the Year. Och slutade fyra i FIFA World Player of the Year.
Ja, den är svår att komma runt. Jag vill slänga in en grej där, att jag kanske inte tycker att han var så bra i ligaspelet så att han skulle vara så högt upp på den listan, utan jag tror att de blev lite...
Han gjorde mycket mål där redan då som 18-åring.
Mot ganska tvivelaktigt försvar som det var på den tiden. Men jag köper, det kan vara han också som har den högsta höjden av den tonåringen, absolut. Det kan det vara.
Jag slåss för mina Liverpool-spelare. Det märker ni. Ja. Det är inget nytt. Yes, vi tar nästa fråga. Ja, Ledley Kings knä har frågat här. Hur korrupta är FA egentligen om kronprinsen av Saudiarabien, en mördare och förtryckare av mänskliga rättigheter, får köpa Newcastle? Jag tror inte att de lägger in så mycket sådana värderingar i vem som köper.
Nej, man hade ju velat sett det där fit and proper text som de gör på ägarna, vad det innehåller liksom. Mm. Men nej, jag tror inte att de bryr sig speciellt mycket om det, tyvärr. Men ja, så är världen.
Så nej, och framförallt FAs fotbollsvärld. Det är ju sen tidigare. Niko Achmetovic skriver: kommer det spelas Premier League-matcher till helgen? Nej, det kommer det inte göra, utan vi kommer få vänta lite till. Däremot så är Sportbladets Premier League-podd tillbaks efter helgen. Och då får vi förhoppningsvis då kanske veta lite mer om köpet utav Newcastle. Förhoppningsvis har vi fått veta lite mer om när spelet kommer igång igen. Och sen så har vi någonting annat Premier League-relaterat att diskutera med er då i väntan på fotboll. Hörde ni, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Tack Fide, tack Kalle för att ni var med. Det var allt vi hinner för idag.